Och det är också enkelt. Jag drar tungan över sprickorna i mina torra läppar. Orden stakar sig. Jag vill pressa ner naglarna i dem. Istället pressar jag in fingrarna i alle. Hon vill så mycket. Jag sväljer fel, jag sväljer vatten. Ska jag också bli er mamma? Får jag välja det andra?
Lina Bonde, varför har du valt just den här dikten?
Jag tycker att den är på något sätt beskrivande för den här ambivalensen som är ganska, eller en ganska stor del av den här boken om er mamma och om mig. För den här diktjaget, hon är ju den här situationen på något sätt där hennes partner, hennes flickvän vill jättegärna ha barn, bilda familj. Men hon själv känner sig otroligt kluven inför det här beslutet, och att det som den här kluvenheten är någonting som jag tycker är genomgående för den här diktsamlingen. Och just hon här i den här dikten också frågar att får jag välja det andra, ska jag också bli er mamma? Och att jag tycker att det är därför jag valde just den här, för att det är på något sätt ett så här ganska kört tillstånd som hon befinner sig i, men att hon ändå på något sätt sätter ord på de här tankarna, att får man välja någonting annat, att vad ska man välja när alla val känns nästan lite fel. Och sen så kommer också de här sprickorna i läpparna, de är också en lite representativt skulle jag vilja påstå för de här dikterna, eftersom de är nära det här kroppsliga och de är på något sätt nära det som kanske gör ont, inte bara i kroppen men också som i olika mellanmänskliga relationer, och hur det på något sätt tär på den här egna kroppen, och just att man vill pressa in fingrarna i sina spruckna läppar, att det är på något sätt sådär att det gör så jätteont, och på något sätt för att lindra den här ångesten så är det nästan som att man vill ha kroppsligt mera ont, fast det finns liksom inget sådär riktigt rätt sätt att komma ur den här situationen, och då är kanske ibland det bättre alternativet är att göra den här ångesten till istället kroppslig smärta.
I den här diktsamlingen så får vi följa paret från deras förälskelsefas till en önskan om att skaffa barn tillsammans och slutligen till ett uppbrott. Och i slutet så längtar det här diktjaget efter sitt ex. Hur skulle du beskriva den här boken? Är det en kärleksberättelse? Är det en skilsmässoberättelse? Eller är det både och?
Jag skulle beskriva det kanske lite som både och, eller att det egentligen för mig handlar om val och det här omöjliga i att välja, men även att ett icke-val blir ett val. Och där förstås är det också en till viss del en kärleksberättelse, men det är samtidigt en kärleksberättelse som handlar jättemycket om uppbrott eller att vara på väg mot någonting som håller på att gå sönder. Och det där som håller på att gå sönder är, tycker jag, ändå ganska närvarande ända från början, för att det börjar ju med en sån dikt som är så här, när diktjaget på något sätt tematiserar den här ansvarsfrågan, att den första dikten heter just ett ansvar, och då har man som kommit ut ur den här processen kanske nästan redan, men som blicken går tillbaka till det som har varit. Så att jag tänker att det kanske är både en kärleksberättelse och en uppbrotts, inte kanske skilsmässoberättelse, men på något sätt en berättelse om uppbrott där ändå kärlek sipprar in i de här sprickorna, eller en kärleksberättelse där just det här uppbrottet hela tiden är närvarande. Att det är inte det som livet kanske ofta är, att det är den här ambivalensen i vad vi egentligen håller på med.
Mm. I boken så skriver det här diktjaget dikter till sina ofödda barn. Varför beslutar du dig för den formen?
Ja, jag beslutar mig för den här formen i ett ganska tidigt skede. För att för mig var det jätteintressant att utforska, eller i överlag det här att utforska gränser och hur långt gränser, eller det som liksom befinner sig ungefär på gränsen till det som vi kan så att säga nå och greppa och förstå. Och sen är det när de här ofödda på något sätt planerade barnen, de finns just, tänker jag, i det här gränslandet mellan det som är greppbart och det som är en önskan och kanske det som är på något sätt jättesvårt. Och då, i och med att jag som valde den här formen att skriva till dem, så blir det ett sätt att, att utforska gränser och att utforska på något sätt vad som händer i ganska svåra beslutsprocesser. Och när börjar någonting finnas? När börjar någon finnas? Och det här är speciellt också, tänker jag, i relationer där man inte bara så här kan bli gravid lite i misstag. Eller så här, nu slutar vi använda preventivmedel. För det går ju inte i den här lesbiska relationen. Ingen kommer att bli gravid i misstag. Så att det här tilltalet visar också, tycker jag, på den här, vad innebär så att säga en process av att börja fundera på att påbörja fertilitetsbehandlingar, och vad betyder ett sådana beslut. Det blir som ett så mycket större beslut att skaffa eller försöka skaffa barn, så att det är det som jag också har velat illustrera.
I boken så vill Diktjagets sambo då ha barn, och Diktjag är inte riktigt säker på om hon vill ha barn. Och du skriver om den inre kampen som Diktjaget för med sig själv. Hur var det att skriva om det här temat och om det smärtsamma val som hon gör?
Det är ett ganska tungt tema, och det är ett personligt tema också för min del. Det här är ju inte så att säga sanningen om Lina Bondes liv, men det är klart att så som jag jobbar, så jobbar jag ofta så att jag börjar nära egna känslor eller nära mig själv. Och på något sätt så blir det så att när jag går dit där det gör mest ont, så slutar det kanske att göra ont. För att när du sen skriver om det, så märker du ju att du skapar distans till det. Det blir en annan historia, eller den slutar att där var du började skriva, det slutar på något sätt att kanske vara din egen historia. Och det blir, de här texterna börjar leva på egen hand. De blir jättemycket mera än vad de här egna känslorna var. Och sen, så det är klart att det har varit ganska tungt, men i och med de här dikterna så har jag också märkt att den här ensammaste platsen inte ändå är så ensam. Det är ju jättemånga som befinner sig där, både när det kommer till fertilitetsbehandlingar eller till svåra uppbrott, att den är inte så ensam. Och jag tänker att det är här också en motivation till att gå till de här ställena eller skriva om de här ställena där det gör mest ont, är just det att det är någonting allmänmänskligt som man möts i där när de här texterna så att säga når andra, och då blir det inte längre din story, utan då är det som på något sätt också andras, så att det kan ju vara lite terapeutiskt och lite jobbigt.
Hur föds en dikt?
För mig föds en dikt just i det där flödet, den föds av att jag är i världen och upplever saker och bearbetar det jag upplever genom att skriva. Det är egentligen så en dikt blir till för mig.
Vad är svårast med att skriva poesi?
Det svåraste är väl den här självkritiska rösten som kan bli ganska stark, och att jämföra sig med andra och att inte vara trygg i det egna språket, eller att ha så här perioder av att du är otrygg i ditt eget sätt att skriva. Och det tänker jag är någonting som jag absolut tampas ganska mycket med, en känsla av att vara otillräcklig. Och det är väl den här självkritiken som det bottnar i, och det som är svårast. Eller att man inte vill skriva schabloner, eller man vill inte skriva någonting som redan har skrivits. Men allt har ju skrivits, och sen så börjar den här cirkelresonemanget och sen skriver du ingenting.
Vad är roligast med att skriva poesi?
Det är allt egentligen, förutom den här självkritiken. Att för mig är poesi ett sätt att tänka, ett sätt att finnas i världen. Jag blir en bättre person om jag får skriva dikter en dag. Att det är ett sätt att förankra mig i mig själv. Att jag tycker att jag får tydligare konturer om jag har suttit och jobbat på dikter en dag. Och det är ju det bästa. En dag där jag fått skriva dikt är den bästa dagen. Så allt nästan är bäst.